Herregud hörni, vi har en regering. Gud vad smidigt det gick, eller hur? Sossarna tänker sitta tryggt i 10 månader, men samtidigt står ju det andra laget i omklädningsrummet och håller svettiga pep-talks i klungor. Så, vilken är lagkapten Ulf Kristerssons taktik för att vinna valet? Vilka spelare kommer han sätta in? Vilka placerar han på avbytarbänken? Och vilken position får Sverigedemokraterna? I programmets andra del kommer vi prata om ministerutnämningarna vi minns. Wildcarden som kom in från sidan. Hur gick det för dem egentligen? Det här är en runda till med Lena Melin, Olof Svensson och mig, Soraya Hashim. Varmt välkomna Lena och Olof. Olof, du är ju politikreporter här på Aftonbladet och vickar för mig idag som är på semester.
Ja.
Hur känns det att sitta i studion?
Det känns högtidligt.
Vad bra, vad fint. Hörrni, nu har vi en regering och laguppställningen är presenterad och Magdalena Andersson tog nästan 35 timmar på sig att göra sin regeringsförklaring i talarstolen, kändes det som, tyckte jag. Var det en ovanligt lång regeringsförklaring?
Den brukar vara ganska lång, för det är vissa moment som måste vara med. Och sen så vill de kanske också sätta en lite personlig touch på det hela. Så då blir det jävla malande, får man ju säga.
Ja, men det kändes som att hon hade plockat upp liksom Svenska Akademins ordlista och bara sagt alla ord hon hittade i den. Det bara pågick.
Men hon får ju inte missa någonting, för då blir det ett jäkla liv sen på den som då tyckte att hon utelämnade något viktigt politikområde.
Ja, just det. Hon får inte missa ett enda ord i Saul.
Precis.
Alla ord ska med.
Alltså, framför allt måste hon säga att Sverige är alliansfritt.
Ja, just
så förbli.
Men nu har i alla fall sossarna satt sitt lag. Men jag tänker att vi ska vända blicken till andra sidan planhalvan och se ut över det blå laget som vi har framför oss. Moderaterna och Kristdemokraterna, kanske Sverigedemokraterna, kanske Liberalerna. Och jag vet att det är många som tror att de kommer vinna valet nästa år. Du bland annat, Lena, har ju sagt det tidigare. Men det kan de ju liksom inte göra bara genom att sitta ner i konstgräset och rulla tummarna. De måste ju också faktiskt spela boll här. Så jag vill veta vad de behöver göra för att vinna den här matchen?
Ja, dels tror jag faktiskt att de måste vässa sig nu, för nu i och med att Socialdemokraterna har bytt partiledare så har ju de fått en mycket svårare motståndare än de hade förut. Så spelplanen har ju lite ändrats. Det ser inte lika enkelt ut för dem som det kanske gjorde för ett tag sedan.
Så de måste vässa typ retoriken då, eller vässa sin image? Vad är det de måste vässa?
Ja, allting måste de vässa, därför att de har en svårare motståndare. De måste ha ett bättre budskap, de måste ha ett skarpare budskap, och de måste ha förmodligen också fler företrädare än de här tre som förekommer mest, det vill säga Kristersson, Ebba Busch och Jimmy Åkesson.
Och en annan sak är väl också att de måste ena sitt block. Jag tycker det är fortfarande så här att när de ställde upp sig här sist så var det ju faktiskt inte Liberalerna som var med, utan då kom de överens om en gemensam budget där de hoppade av. Och det är klart att de såg väldigt glada ut när de presenterade det här, men alla undrade, jaha, men vad är det fjärde partiet ni ska ha med er då?
Och förutom då att ena sig, att vässa allting, vad är det tredje de måste göra för att vinna?
Få väljarna att rösta på dem.
Men det är väl förhoppningsvis då konsekvenserna av att vässa allting och bli lite mer, ja, men lite mer laganda kanske.
Jag tror att om man begränsar sig till några av de här spelarna, så tror jag att Ulf Kristersson måste sluta och verka så förgrämd och sur. Mm. För att, jag menar, vem vill rösta på en sur mulen gubbe?
Kan vi säga att han ska le lite?
Ja, det gör han ju rätt mycket, fast man det liksom,
fast det inte syns.
Ja, nej, men han ler, eller, men han liksom verkar ändå arg.
Ja.
Liksom han är lite så där, för han tycker nog att han är missförstådd, får man en känsla av.
Ja, det är ju inte en jätteattraktiv egenskap kanske.
Nej, eller det är ingen vinnande, tror jag. För att man vill ju att folk ska uppleva att de har, everybody loves a winner, som man brukar säga. Och därför är det inte någon vidare att gå omkring och se ut som, eller framstå som att man är ett missförstått geni.
Han sa faktiskt en ganska intressant sak som vi ska lyssna på här.
Så länge Centern vill ha en socialdemokratisk regering så går det helt enkelt inte att bilda en borgerlig. före valet. Men ger väljarna oss ett mandat till i valet nästa år så ändras det. Ett enda mandat till och Sverige får maktskifte. Ett enda mandat.
Vad tror ni är hans syfte med att säga så här?
Jag tror syftet är att verkligen understryka att segern ligger inom räckhåll. Det handlar bara om att kapa till sig ett enda mandat till. Och det där tror jag han kommer att fortsätta säga ända fram till valdagen. För att det är klart att om folk går och tvekar om att ja, men ska vi, och sen tycker de ändå okej, Kristersson verkar bli den bästa statsministern, så är ju det inte oöverkomligt att skapa åt sig ett enda mandat.
Hur många mandat var det? Oklart. Ett bara.
Ja, men det är okej, så han vill liksom inte verka som en så stor förlorare. Det var bara på det lilla håret liksom. Det här kan gå hur som helst. Jag kan vinna nästa gång.
Ja, och det var ju det han egentligen ville ha sagt, att förutom att säga att segern ligger inom räckhåll så ville han ju ha sagt att det är den här hemska Annie Lööf som bromsar mig från att redan nu bli statsminister. Men bara ett enda litet skruttigt mandat ligger mellan mig och statsministerposten, och det efter valet. Och siktet är inställt på det.
Jag förstår. Men en av väljarnas viktigaste frågor är ju lag och ordning. Och i den här regeringsförklaringen så hamrade ju verkligen Magdalena Andersson ännu en gång in det här med att hon ska vända på varenda jäkla sten för att stoppa gängvåldet och skjutningarna. Och samtidigt har ju ändå det blå blocket ofta ägt frågan om lag och ordning. Väljarna har ju mest förtroende för dem där, eller har i alla fall haft fram till nu väl. Så hur ska de behålla sitt övertag i ämnet nu när Magdalena kommer in och vänder 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 och vänder?
Ja, det är klart att det blir konkurrens. Alltså, när jag pratade med Ulf Kristersson precis efteråt så sa han ju, hans argumentationsteknik är ju mycket det här att de säger att de ska vända på varje sten, men så hittar de ingenting. Det kommer ingenting nytt, det är inget nytt som presenteras. Det kör han ju väldigt hårt på. Lite kan han ju leva på gamla meriter, för att Moderaterna har en historia av att ha en mycket kraftfullare politik just på det här området. Och trummar han in det här hos väljarna att men det är Socialdemokraterna, de kommer aldrig med något nytt, det är samma gamla hela tiden. Då, ja, det är alltid någon som lyssnar på det, så att det tror jag han kommer fortsätta med.
En parentes verkligen, men när ska Magdalena Andersson sluta säga vända på stenar? Alltså, börjar inte hon själv känna att det är lite tjatigt nu? För jag håller på och alltså, det känns som att huvudet ska explodera varje gång hon säger det.
Jag tror det kommer dröja. Jag tror att de tycker det är en jättebra formulering.
Det blir ju då som sagt väldigt mycket fokus här då på lag och ordning, men enligt väljarna är ju en annan av deras viktigaste frågor också vården. Vad ska det blåa blocket ha för strategi då för att äga vården som fråga?
Det partiet inom den blåa oppositionen, den nuvarande blåa oppositionen som mest profilerar sig i vårdfrågor, det är Kristdemokraterna. Mm. Och där är det så att Ebba Busch säger ju att det finns en bra lösning på jättemånga problem, och det är att förstatliga sjukvården. Mm. Att lägga ner landstingen eller regionerna och istället förstatliga alltihopa, och att då ska de här regionala skillnaderna minska. Man ska få tillgång till högspecialiserad vård över hela landet, för nu kan det vara skillnad då att vissa regioner har inte råd att köpa lika avancerad apparatur som andra.
Men att förstatliga saker låter ju lite rött. Vad tycker sossarna om det?
De har ju inte svarat med att de tycker att det ska förstatligas.
Nej. Om nu då det blåa blocket vinner, kan man anta att KD kommer få några ministerposter? Jag tänker att de ändå är bästisar med Moderaterna.
Det förutsätter jag. Alltså om de ska bilda regering ihop så kommer de ju med all sannolikhet vilja ha och även få ministerposter.
Vilka kommer de få?
Ja, men något som har med vården att göra, väl socialminister kanske.
Mm. Och Göran Hägglund, alltså, hennes Ebba Buschs företrädare, han var ju socialminister.
Ja, just det.
För även det är en annan fråga inom den sektorn som just KD prioriterar, ju äldreomsorgen.
Så vad kommer Ebba bli för minister, tror ni?
Bostadsminister.
Jaha.
Ja, det var ett försök att skämta. Jag tänkte på det här med Esbjörn. Men, men socialminister kanske.
Hur slö idag. Ska vi snacka lite om Sverigedemokraterna också? Ulf Kristersson säger att han inte kommer släppa in dem i en regering. Men nu har jag ändå släppt in dem i budgetarbetet. Och så de har ändå tagit det steget. Hur långt är det till nästa steg att släppa in dem i regering?
Ulf Kristersson har ju lovat i en intervju med Aftonbladet att han inte kommer ha SD i en regering. Å andra sidan så säger ju SD att de kommer göra allt, i, vad som står i sin, allt som står i deras makt att komma in i regeringen. Mm. Så det ska bli spännande att se vad följer detta.
Vi pratar ju ofta i den här podden om Ulf Kristerssons himmel som faller ner. Att liksom han har lovat saker och så säger han om himlen faller ner, bla bla. Men så gör han de grejerna i alla fall. Vad tänker du, Lena?
Nej, men det, jag tänker att saker och ting förändras ju hela tiden. Någonting som man sa för ett halvår sedan, kanske förutsättningarna har ändrats något, och så tycker inte jag att det är så jättekonstigt om man ändrar sig. Jag tror att det är besvärligt för Moderaterna att bilda regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Dels för att han har sagt så där, och också för att det finns ju faktiskt moderater som inte tycker att det här samarbetet är toppen. Och en annan sak som talar för att det kanske skulle bli så att Sverigedemokraterna satt utanför regeringen utifall att de här skulle då vinna sitt mandat och ha ett regeringsunderlag som består av minst 175 ledamöter. Det är ju att Sverigedemokraterna verkar ju trots allt ändå kunna stå ut med att de inte sitter i regeringen. Mm. Under förutsättning att de får inflytande på andra sätt. Och det är väl där kruxet ligger, tror jag.
Ja, för Jimmy Åkesson har ju sagt det, ja. Att så här, det spelar ingen roll vilken position vi har så länge vi får igenom våra sakfrågor. Men de här Moderaterna då, som du nämner, Lena, som kanske inte tycker om att Moderaterna skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, vart kommer de ta vägen då ifall det blir så att det känns som att det börjar bli ett samarbete? Vilket parti hoppar de till i så fall?
Alltså någon typ av samarbete kommer det ju bli, det står ju redan klart ju. Så ja. Att, jag tycker att de har ju liksom dratt bort det mest klistriga plåstret vad det gäller den här frågan. Mm. Så jag tror inte att det kommer bli någon jätteväljarflykt från Moderaterna.
De har väl redan gått i Centern, de som är jätteemot. Liksom.
Ja, de andra står ut. Men hur kommer SDs entré i finrummet påverka deras resultat i valet, tror ni?
Det är ju så att Sverigedemokraterna har ju varit en framgångssaga, får man ändå säga, sedan 2010. De har fram till 2018 så dubblerade de sitt stöd i riksdagsvalet vid varje tillfälle. Men så kom det en inbromsning då förra valet, och jag tror att inte att de kommer öka så mycket eller kanske faktiskt väldigt lite i det här valet.
Har du tänkt att det blir en platå nu? Liksom, att nu har de nått sin topp?
Ja, de har ju, annars hade de väl skuttat upp, det ändå gått 3 år sedan förra valet, och då hade väl det där skuttandet redan påbörjats. Så att jag tror inte att de kommer göra något succéval. Men det spelar nog inte så himla stor roll för dem, för om Ulf Kristersson blir statsminister. För att då har de ändå tagit ett historiskt steg utan att kanske öka väljarskaran så himla mycket.
Just det. Men jag tänker det, att deras grej, alltså Sverigedemokraternas grej, har ju hela tiden varit att de står utanför dörren och bankar och bankar. Men nu när de har kommit in i alla fall hallen, och KD och Moderaternas politik kring invandring börjar ju låta lite allt mer som Sverigedemokraternas. Vad behöver Sverigedemokraterna göra för att inte bli överflödiga?
Alltså de behöver ju på något sätt ändå lägga om retoriken, för hela Jimmy Åkesson i debatter och annat så är han ju väldigt konfrontativ mot i synnerhet då regeringspartierna, men ibland även mot Moderaterna och Kristdemokraterna, så att han måste ju fundera på hur han ska hantera det här om de väl får makten. Vad ska han lägga sin kraft på? Hans väljare kanske förväntar sig att han då ska vara den här outsidern och sluggen som är i ständigt opposition.
Men tror du han kommer vara det? Tror du han kommer tuffa sig, eller kommer han bli mer mild i sin framtoning?
Ja, han kan ju inte... Han har väl egentligen inget val än att bli mer mild. Han kan ju inte tuffa sig mot sig själv.
Vad ska han göra då för att inte bli överflödig i sin politik? Behöver han gå ännu längre ut på sin kant politiskt?
Alltså om man ser det inom det här högerblocket, så har ju företräder ju Sverigedemokraterna åsikter som inte är så allmänt förekommande i andra av de här partierna. Till exempel, för att ta ett lätt exempel, vill ju verkligen avskaffa det här med delade turer i vården, att man ska då jobba såna delade turer till exempel. Mm. Och de tycker att heltid ska vara norm och så vidare. Det där är ju inte, det är ju liksom det är frågor som de har hämtat från vänstersidan egentligen.
Just det.
Så att det där kan de ju utveckla sig kanske. Mm.
Men de frågorna tänker jag är ju inte riktigt lika sexiga som invandringspolitiken, där de liksom verkligen har, ja men det har ju verkligen varit deras profil. Alltså kommer deras väljare vara sugna på de frågorna?
Men jag tror också att, jag menar, låt säga att det skulle formeras eller bildas ett block här, ett höger, riktigt högerblock, då kommer ju såklart SD kämpa för att alltså de kommer ju vara på ytterkanten just vad det gäller den här invandringsfrågorna. Det ser man ju redan nu, att till exempel så har de lagt fram ett förslag i deras gemensamma budget som handlar om att man ska satsa 1 miljard av biståndspengarna på att bygga upp krigshärjade länder. Det tolkar SD direkt som att de här pengarna ska gå till återvandring, medans Kristdemokraterna nej, det här är ju biståndspengar som ska gå till att hjälpa fattiga länder och så vidare. Så den här formen av konflikt kommer ju såklart finnas i de här tre partierna.
För det leder mig lite in på min nästa fråga här, att liksom, hur nära är vi att Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna bildar en ny allians till valet med liksom så här, gemensamt valmanifest, logga, badtunna, bussturné?
Inte nära.
Du tror inte det?
Nej, men jag kan ju ha fel.
Vad tror du, Olof?
Alltså, de, om man tänker på det här, det var många som tog upp den här när de stod i Aktuellt och presenterade sitt gemensamma budgetalternativ. Då var ju för sig inte Ulf Kristersson med, men de tre partierna stod ju väldigt nära varandra där. Så att de har kommit en liten bit på väg att hoppa in i den här badtunnan, men frågan är om de kommer komma dit.
De har inte bytt om till badkläder än.
Nej,
och så här gemensamma turnéer, gemensamma loggor, det tror jag absolut inte på.
Men det håller jag med dig om.
Däremot att de kanske uppträder på något torgmöte och sådär, det kan nog förekomma.
Mm.
Jag tror att om det skulle bli så att Sverigedemokraterna blev ett samarbetsparti till en Ulf Kristersson-ledd regering, så tror jag att ett av Jimmie Åkessons och Sverigedemokraternas största problem är att de måste sluta och enbart gå till attack. För till slut då kommer de hamna i positioner där de blir tvungna att försvara saker och ting plötsligt. Och det är de ju verkligen inte vana vid.
Nej, just det. Liberalerna då? Vad är deras plats på den här planen vi har? Är det viktigt för det blå blocket i övrigt att Liberalerna hänger kvar? Att de hamnar över spärren?
Ja, om de åker ut förlorar de ju en massa väljare såklart. Så att det är viktigt för dem.
Så vad behöver de göra för att behålla dem? För just nu så dinglar de ju där efter vagnen. Mamma, vänta på mig.
Nej, men Liberalerna måste ju på något sätt hitta en fråga där de kan attrahera väljare. De har ju kämpat med det här jättelänge och jag tror att många börjar bli mer, de är splittrade. Jag pratade med en liberal för ett tag sedan som hade en generationer av personer i släkten som har röstat på Liberalerna, men han tänkte inte rösta på Liberalerna för att just det här med närmandet mot SD. Han kan tänka sig att rösta i regionvalet och kommunvalet men inte riksdagen, och han sa att det är jättemånga som tänker på det här sättet. Och så länge de har den här splittringen i partiet och inte hittar någon riktig fråga att ta tag i, så kommer det vara väldigt svårt för dem att attrahera väljare.
Okej, nu har alltså Magdalena Andersson presenterat sin laguppställning, och innan hon gjorde det så lovade hon att vi skulle bli överraskade.
Efter att lyssna på spekulationerna, vi kommer bli överraskade.
Blev ni det?
Sådär.
Ja, jag håller med Olof. Mycket var ju ganska förväntat, och de här nykomlingarna, då kunde man inte bli förvånad över eftersom man inte visste vilka de var.
Var det någonting som stack ut för er?
Alltså ja, när man säger sådär att man kommer bli överraskad, så tänker jag precis som du att jag trodde att de skulle dra fram med Göran Persson. Eller
ja, eller hur?
Men, så att förväntningarna var ju skyhöga. Och många av de som presenterades kände jag inte ens till. Så att jag... det var lite av en besvikelse.
Det här kommer bli världens roligaste fest! Och så bara, meh. Ja. Men jag känner mig besviken, för jag tycker Magdalena hade lovat någonting hon inte höll, och därför så kände jag att vi själva får liksom ta ansvar i det här rummet och göra ett litet best-off-album med de största skrällarna till ministerutnämningar genom åren. Och ni har med er tre exempel var. Lena, vill du dra din första minister?
Ja, och det är Thomas Bodström. När han utsågs till justitieminister så var jag i alla fall... Jag känner inte till honom heller, men man fattar snart att här kommer en advokat som dessutom har varit fotbollsspelare. Det var stort.
Men liksom, var det ingen som riktigt kände till honom innan, eller vem var han innan för folk?
Nej, jag tror inte han var någon för folk då heller. Men han blev ju det väldigt snabbt. Han kom liksom i snygg kostym. Hade håret inte blonderat för det var blont redan från början. Men det var snyggt friserat. Han kunde prata fotboll. Men det var en udda figur.
Han var väl något av en hunk också, va?
Ja,
Det var han ju. Han känns ju lite så här ring i örat kompatibel. Men det gick väl ganska bra för honom, gjorde du inte det?
Jo.
Och han kom från sidan och hade liksom ingen sådär politisk karriär sedan tidigare?
Nej, alltså, inte någon egen. Men han kom ju från en så att säga, samhällsorienterad familj. Hans pappa var ju först ordförande i TCO i många, många år. Och sen så var han utrikesminister också.
Olof, vem har du med dig till vårt lilla album?
Jag har med mig Alice Bah Kuhnke.
Oh, otrolig skräll.
Ja, för mig i alla fall. För mig var ju hon en programledare för Disneyklubben.
Ja, när
och sen så har jag inte tänkt på henne på 20 år och sen dyker hon upp som statsråd.
När är du född?
81.
Jag är född 83 och jag tänker det att liksom för oss, vi växte ju upp med henne. Hon var ju i vårt vardagsrum och sen plötsligt skulle hon ha hand om kultur.
Precis. Sen har hon ju gjort en massa annat såklart under den här perioden, men då följde inte jag henne så aktivt. Så att när hon dök upp där och bara wow, det var oväntat.
Hur tycker ni det gick för henne?
Ja, men det gick väl ganska bra. Hon var ju väldigt, väldigt populär. Hon fick ju kritik, vet jag, för att hon på den tiden så låg ju den här centret mot våldsbejakande extremism, tror jag det hette. Det låg under hennes portfölj och det fick, vet jag, att hon fick kritik för. Men annars var hon ju jättepopulär bland väljarna, så som jag kommer ihåg det i alla fall.
Hon var ju väldigt bra på att synas och höras också. Det var mycket om, alltså inte bara vad hon sa i olika saker, men också så här, vad hade hon på sig på Nobelfesterna? Hon gjorde sådana statements med sina kläder, alltså... Hon syntes ju väldigt mycket. Mycket mer än Amanda Lind till exempel.
Ja, absolut.
Nästa, Lena, vem har du med dig?
Då har jag med mig faktiskt Bosse Ringholm.
Mm.
Och det var kanske inte han som person som var den största överraskningen, utan hur det gick till.
Ja, berätta.
Dåvarande statsministern och dåvarande finansministern Erik Åsbrink och Göran Persson, nu sa jag med fel ordning, men i alla fall.
Det hänger med.
De blev osams. Jätteosams. Och Erik Åsbrink avgick ur regeringen med buller och bång och höll verkligen inte inne med att han var oerhört missnöjd med Göran Persson som regeringschef.
Ja.
Och då var ju Göran Persson tvungen att visa att förlust av Erik Åsbrink, det var då rakt ingenting som han beklagade. Så bara på ett fåtal timmar lyckades han fixa fram en ny finansminister. Och det var Bosse Ringholm som då var landstingsråd i Region Stockholm.
Som Göran liksom bara plockade upp ur sin ficka.
Jajamensan. Och så det var samma eftermiddag. Det här hade Åsbrink hoppade av på morgonen. Bosse Ringholm kom in på eftermiddagen och man har ju aldrig sett Göran Persson, eller sällan sett honom så otroligt nöjd att han liksom kunde platta till den här oppositionelle Åsbrink.
Hur gick det för honom då, Ringholm?
Ja, han är ju mest känd för att upprepa samma mening hela tiden. Men jag menar, han gjorde väl inga fel som finansminister. Men
vilken mening var det?
Ja, den kommer jag inte ihåg, men det handlade om Riksrevisionens dåvarande...
Hade det nog att göra med att vända stenar?
Nej, det hade han inte med.
Vem mer, Olof?
Ja, nummer två på min lista är Anders Borg.
Ah.
Jag tänker mig att han, finansminister, ring i örat, hästsvans... Han har också en lite edgy karaktär sådär.
Onekligen en party-aura.
Precis. Mm. Hängde på rave på Docklands och lite anarkistisk i sitt sinne. Sådär.
Och vem var han innan han blev finansminister?
Jag vet inte så mycket om honom.
Kom han liksom bara från sidan?
Nej, han var ju ekonom ju.
Ja, han jobbade ju tillsammans med... Han plockades dit till Moderaternas riksdagskansli. Och som chefsekonom, om jag minns rätt.
Mm.
Och jobbade där först ihop med Bo Lundgren, den dåvarande partiledaren, och sen Fredrik Reinfeldt, och så blev ju de jättebundis.
Just det. Men han var ju poppis, eller?
Absolut.
Jag minns det som att liksom både höger och vänster tyckte rätt bra om honom, eller?
Vänstern tyckte kanske inte... Han kanske inte var en hjälte inom vänstern.
Nej, men de hatar väl inte honom, liksom? Jag hittar på. Jag vet inte vad jag pratar om. Vi går vidare. Han var i alla fall respekterad.
Jag vet inte.
Nej, okej, jag går vidare. Skitsamma, men... vi släpper mig. Jag går ut i rummet här. Lena, vem har du mer med?
Men det värsta är att jag hade ju också Anders Borg här. Men då får jag säga någon annan. Då säger Mona Sahlin, och inte när hon blev statsråd första gången. Då var hon visserligen väldigt ung.
Ja.
Men det var kanske det var inte så förvånande ändå. För hon hade ju varit en lite så här påläggskalv och märks i debatten och sådär. Utan när hon kom tillbaka, när Göran Persson, den dåvarande statsministern, plockade in henne i regeringen igen. Och då fick hon ju verkligen en andra chans. Och det var ju många som tyckte det var väl konstigt.
Vad var det för position hon fick då?
Näringsminister. Eller hon skulle vara i parhäst med Björn Rosengren. Och sen hade hon väl en massa andra frågor också.
Och vad tyckte folk då när hon kom in igen?
Nej, de tyckte det var ganska bra, för hon drev ju väldigt mycket de här frågorna som ligger henne varmt om hjärtat, alltså det här med arbetet mot segregation, mot flickors utsatthet och sådana saker.
Mm. Olof, din sista.
Ja, men då tror jag Carl Bildt, just för att det här att ta in en gammal partiledare i sin nya regering. Det är ändå lite järvt, måste jag säga.
Du menar när han gjorde comeback och blev utrikesminister?
Precis.
Ja. Vad tyckte folk om det?
Jag trodde inte på det när de här uppgifterna nådde oss först.
Är det sant?
Ja, för jag tyckte just av samma skäl som Olof sa. Att det här låter så dumt så klockorna stannar. Ska han gå tillbaka från att ha varit regeringschef och vara insorterad under en annan regeringschef?
Mm.
Men klarar han det?
Alltså han är ju oerhört kunnig på utrikespolitik och han blev ju väldigt, väldigt, jag tror att att väljarna uppskattade honom.
Ja, men hur fixar han att ha en annan chef? Alltså att inte få vara chefen själv?
Jag tror chefen lät Bildt få ganska fria tyglar.
Känns som det. Ja.
Låter klokt. Hörrni, om ni fick önska helt fritt, alltså om Magdalena Andersson då hade presenterat liksom skrällarnas skräll, det behöver inte vara den bästa ministern för posten, men om ni liksom hade fått en så här önskeöverraskning, vem skulle hon ha presenterat här i veckan?
Men jag tycker det hade varit väldigt kul om det kom någon så här gammal politiker som Göran Persson till exempel.
Vad skulle han fått GP, vilken post?
Ja, skulle kunna gå tillbaka till skolminister.
Ja.
Ja, då hade man ju verkligen legat raklång om han dök upp, det måste man ju säga. Men,
vem som helst, det behöver inte vara en politiker.
Nej, jag förstår. Jag kommer inte bra på någon bra person, men det som jag tror hade legat inom möjlighetens gräns, det är någon typ av kulturpersonlighet som tog klivet in. För de har ju ofta gett uttryck för ganska starka åsikter, eller ofta gjort det. Så att de är redan i åsiktsbranschen, så att säga.
Benny Andersson slänger jag in som kulturminister.
Ja, det hade man ju tyckt varit oerhört...
Han har ju liksom det nya albumet,
ja,
det är liksom mycket...
Och så kunde han ju, när han var lite trött, kunde han peta in sin avatar där istället.
En runda till är slut för den här gången, men innan vi stänger ner så vill jag bara tacka alla er som lyssnar på oss och tipsar era vänner. Det är så himla kul att fler hittar hit. Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Olof Svensson, och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.